Hej och välkommen till Stadsutvecklingspodden. Podden för dig som är intresserad av hållbar utveckling i allmänhet och hållbar stadsutveckling i synnerhet. I den här podden pratar vi om och väcker frågor kring allt som har med stadsutveckling att göra. Det här avsnittet riktar fokus på Tillväxtkommissionens slutrapport som är klar nu, och vi undrar såklart vad som står i den. Podden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö, som är en samverkansplattform för Malmö universitet och Malmö stad. Och tanken är då att forskare och de som jobbar med hållbarhetsfrågor i kommunen möts här, byter tankar och idéer som leder till, ja, hållbar stadsutveckling. Och det är precis det som den här podden också ska göra. Inspirera, väcka tankar och möjligen frågor. Och jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Ja, nu är den alltså klar. Tillväxtkommissionens slutrapport. I 2 år har kommissionärerna arbetat medvetet och intensivt med fokus på tillväxt och hållbar tillväxt för att få ihop ett hållbart och inkluderande Malmö och Öresundsregionen. Kommissionen tillsattes mitt under pandemin och har bestått av 14 kommissionärer, näringslivet och akademin, som arbetat med frågor kring ett inkluderande och hållbart Malmö. Uppdraget det gavs av kommunstyrelsen i Malmö för att analysera förutsättningarna för en inkluderande och hållbar tillväxt i stan och i regionen, och också för att ge rekommendationer framåt. Nu har kommissionen gått i mål och vi är såklart nyfikna på vad som står i den här rapporten. Då säger jag välkomna till ordförande Martin Andersson och Kristina Olsson, som varit kommissionens huvudsekreterare.
Tack så mycket.
Andas ni ut nu?
Ja, det gör vi.
Kristina, ja, det känns bra. Efter det känns 2 års arbete.
Ja, det har varit intensiva arbetsdagar, antar jag.
Ja, det känns jättebra att ha lämnat in rapporten, och nu ser vi fram emot en slutkonferens.
Just det. För det är inte riktigt färdigt ännu då när vi spelar in det här. Martin, efter 2 år som ordförande för Malmö tillväxtkommission, vad är Malmö för dig nu och då? Är det någon skillnad? Liten nätt fråga.
Ja, det är ingen liten fråga. På ett sätt ja, på ett sätt inte. Malmö har ju alltid varit en intressant stad med många kontraster. Och det har det varit som man var liten och började besöka Malmö, och även när man i vuxen ålder har varit i Malmö i olika sammanhang. Det är en stad som har förändrats väldigt mycket, inte minst sedan 90-talet. Det finns väldigt mycket Malmö som återspeglar stora delar av samhället. Det är en stad med kontraster, det är en stad med enorm potential. Och det är också någonting som jag har tagit fasta på i slutrapporten. Så det är en stor, det är en stad med stor potential och som återspeglar egentligen de utmaningar som Sverige som land och som samhälle har. Många av de problem som finns nationellt såväl som internationellt är väldigt påtagliga i Malmö. Men Malmö har samtidigt en stark potential för utveckling, inte minst genom sitt unika geografiska läge med närheten till Köpenhamn, Danmark, också i förlängningen norra Tyskland med Hamburg i spetsen.
Är det det? Jag tänker vi prata om utmaningar och problem möjligen som påminner om resten av landet. Men det som skiljer då, är det geografiska läget, menar du, med närheten till både Danmark och Tyskland, om vi pratar om möjligheter?
Ja, alltså det är klart att Malmö har unika möjligheter, och en möjlighet som är det, så här, närheten till Köpenhamn, Danmark och förlängningen i norra Tyskland genom Fehmarn Bält, det är klart att det skapar en rad möjligheter som många andra städer i Malmö inte, eller som många andra städer i Sverige inte har. Självklart är det så. Men många av de problem som finns i Malmö med hög arbetslöshet, högt utanförskap och att man har den här tudelningen, det är också någonting som präglar inte bara Malmö som stad. Det präglar andra städer i Sverige, och det präglar också flera andra städer internationellt.
Mm. Men just det var väl själva grunden till att man tillsatte den här tillväxtkommissionen. Exakt. Att man se möjligheterna. Exakt. Men också ta tag i utmaningarna.
Ja, precis.
Då har ni alltså arbetat i 2 år, alla kommissionärerna, ordföranden och huvudsekreteraren. Vad är slutsatserna nu då? Ska vi bolla den till Kristina? Så får Martin bryta in sen.
Nej, men det var lite som vi var inne på nu med Malmös tillväxt och utveckling, att det är liksom en del av den nationella tillväxten. Och då är det ju viktigt, som vi gör också i rapporten, att tydliga orsakssamband och också hur frågorna är nära sammankopplande. Så att visa på Malmös utveckling hittills, men också vad som behövs framåt och vad Malmö själv har rådighet över. Men också vad man behöver göra för att påvisa en förändring på andra nivåer. Och vi visar ju också, en slutsats är det också att det finns inte ett förslag som kan lösa flera utmaningar eller realisera stora potentialer, utan det är en åtgärdspaket kan man säga. En palett av åtgärder säger vi. Och att just också vi betonar att samverkan med andra aktörer från näringslivet, civilsamhället och akademin är också avgörande för att nå längre i arbetet med att skapa en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö.
Varför är det så himla viktigt då med den här samverkan?
Det är ju så att de stora samhällsutmaningarna, där har ju det offentliga och en kommun rådighet till en viss del. Men om man ser till exempel inom utbildning, inom arbetsmarknad, också inom när det gäller gränsregionen, så behöver vi ju både påverka den nationella nivån med olika lagstiftning och den vägen med regelsystem, men också se till de organisationer som faktiskt verkar i Öresundsregionen till exempel, för att tillsammans kunna nå en förändring.
Men det där med samverkan, Martin, det har man ju pratat om i alla möjliga former och under långa perioder, att det är samverkan som gäller. Vad är nytt nu då i den här slutrapporten?
Ja, alltså,
ni har ju 50 åtgärdsförslag till exempel.
Absolut. Så här, det viktiga för oss har ju inte varit i kommissionen att ta fram någonting som är nytt. Utan den viktiga ledstjärnan är att ta fram åtgärdsförslag som faktiskt spelar roll. Och vissa delar av åtgärdsförslagen är nya. Precis som du sa innan, så problembilden är inte ny. Det finns vissa förslag som har varit på tapeten länge. Vi diskuterade till exempel när vi pratade om vad som behövs för näringslivet, så pratar vi om att det är viktigt att Malmö har en strategi och arbetar för att skapa bra, goda ramvillkor som ger goda förutsättningar för hela näringslivet. Där lyfter vi frågor som har att göra med detaljplaners flexibilitet. Vi pratar om företagsklimat och så vidare. Va? Då kan man ställa frågan, är det nya åtgärdsförslag? Nej, det är ingenting som är nytt egentligen. Det är åtgärder och områden som har påpekats i flera sammanhang, men de är viktiga. Och det är områden där man inte har nått till vägs ände, så att säga. Det finns mer arbete att göra. Så det är viktiga åtgärdsförslag, även om de inte är per definition nya. Vi lyfter också frågan om att man skulle kunna införa en soloföretagsreform i Malmö med schablonbeskattning.
Vänta, får du förklara soloföretagsreform, vad är det för något?
Ja. Ja, det är en av våra underlagsrapporter som har liksom lyft den frågan, och den har också kommit till andra sammanhang. Schablonbeskattning är ett sätt att sänka trösklarna för näringsidkare genom minskade administrativa kostnader och ökad flexibilitet genom förenklad redovisning och så vidare. Det är alltså ett sätt att sänka trösklarna för egenföretagare och på så sätt få fler människor engagerade och delaktiga på arbetsmarknaden helt enkelt.
Men det här med soloföretagen, betyder det att det är mindre företag då? Det låter nästan så. Ensamföretag.
Ja, precis. Precis. Oftast är det så. Och det är ju en idé som har funnits i flera sammanhang. Men det är fortfarande så att det är en viktig åtgärd som vi lyfter fram i rapporten.
Kristina, jag vänder mig till dig. Berätta lite grann om hur den här arbetsprocessen har gått till. För ni har varit 14 kommissionärer med olika ingångar från akademin och näringsliv och så. Hur har arbetsprocessen gått till?
Precis. Just kommissionärerna och kommissionärsmötena har ju varit en central del i arbetet. För det är ju där också som kommissionärerna har diskuterat och fattat beslut om underlagsrapporter, men även tagit fram åtgärdsförslagen och rekommendationerna. Och vi, som du nämnde, vi har haft kommissionärer som representerar olika expertis inom olika områden som arbetsmarknad, utbildning, men också civilsamhälle, entreprenörskap och företagande till exempel. Och här när vi då har låtit ta fram underlagsrapporter inom olika områden så har ju också två av kommissionärerna skrivit ett par rapporter. Jonas Olofsson och Mattias Engdahl med kollegor. Men i övrigt så har det skrivits av externa forskare vid olika lärosäten. Och där vi... En central del i arbetet har ju också varit att involvera andra aktörer och andra forskare för att just få in olika perspektiv på frågorna. Och vi har ju haft fyra råd som har följt kommissionens arbete med arbetsmarknadens parter, med myndigheter, med Öresundsregionen och civila samhället. Och här har ju deltagarna kommit från nationell nivå såväl som regional och lokal. Och det har varit väldigt viktigt för oss att få deras expertis och kunskap in i processen, hur de ser på frågorna, och de har tagit del av olika utkast. Så vi har också skapat referensgrupper kopplat till de här underlagsrapporterna där då medarbetare i Malmö stad har varit då delaktiga i det bland annat. Och också har vi haft en referensgrupp med unga. Och de här olika råden och referensgrupperna har ju varit viktiga inslag under hela resans gång för att kunna föra in olika perspektiv på frågorna och få kunna höra inspel och också kunna delge och förankra kommissionens arbete. Likaså har vi ju haft en stark förankring in i Malmö stads organisation.
Mm. Vad kan man dra för lärdomar då av allt det här arbetet och arbetsprocesserna?
Ja, lärdomarna har ju varit att just att om vi tänker själva det involverande arbetssättet, att verkligen öppna upp tidigt och tänka på förankringen tidigt i processen. Hur viktigt det är, inte minst när vi startade upp under pandemin, när vi inte kunde träffas, att möjliggöra för dialogtillfällen och även sprida kunskap i våra kunskapsseminarium som vi har haft.
När du pratar om förankring, vad tänker du på för förankring?
Då är det ju dels med vår organisation i Malmö stad, där det är många medarbetare som besitter stor kunskap och erfarenhet av frågorna, där man också, det är viktigt för oss att få då en dialog om pågående arbete och tidigare erfarenheter. Vi har haft en hela tiden förankring hos uppdragsgivaren, kommunstyrelsen, där vi har avgett rapporter, men också hos förvaltnings- och bolagschefsgruppen i Malmö. För att det är ju sedan organisationen som ska ta sig an åtgärdsförslagen och implementera den förhoppningsvis framåt. Så därför är det väldigt viktigt att på ett tidigt stadium möjliggöra för detta. Men likaså andra aktörer i samhället som vi har haft träffar med näringslivet, och vi har ju också haft stor nytta av de här råden som jag sa, inte minst civila samhället som verkar lokalt i Malmö.
Du lyssnar på Stadsutvecklingspodden idag om Tillväxtkommissionens slutrapport. Och med mig har jag kommissionens ordförande Martin Andersson och Kristina Olsson som varit huvudsekreterare. Och då vänder jag mig till dig, Martin, för att vi pratar om de här 50 åtgärdsförslagen då som finns. Eller som ni har kommit fram till och som står i rapporten. Om du skulle välja tre förslag och lyfta dem lite extra viktiga, vilka skulle det vara?
Ja, det är ju egentligen så här att det är svårt att göra det. Det är klart att jag kan lyfta fram åtgärdsförslag som det beror på vilket perspektiv man gör det där. Man kan lyfta fram åtgärdsförslag som har mer nyhetsvärde, kanske att de är nya, de har inte framförts förut. Men man kan också basera åtgärdsförslagen på vad som faktiskt är väldigt viktigt för en stad som Malmö. Då är det inte säkert att nyhetsaspekten av det är den väsentliga. Men jag skulle säga så här att ett förslag handlar om det här med att förenkla för företagande. Det tror jag på genuint sätt är väldigt viktigt. Det är viktigt för Malmö och det är också viktigt för andra delar i samhället att man har enkla vägar in på arbetsmarknaden. Och där tar vi upp det här förslaget, och det är ju inget nytt förslag. Det har pågått i diskussionen på nationell nivå under ganska lång tid. Men det är alltså ett sätt att minska trösklarna och komma in på arbetsmarknaden med att genomföra
soloföretag.
Ja, precis, med schablonbeskattning. Och syftet med det är just att det handlar om att sänka trösklarna för näringsidkare helt enkelt. Och med en schablonbeskattning så dels så minskar då de administrativa kostnaderna, men du kan också få ökad flexibilitet genom att du får en mycket enklare redovisning. Och det bör ju innebära då att det blir lättare för folk att starta företag, testa eget företagande. Och det är också någonting som kan främja gigjobb och andra delar av ekonomin. Så det tycker jag själv är ett viktigt förslag. Ett annat förslag som jag tror är viktigt, det handlar ju om att Det finns ett behov av att Malmö stad och hela kommunen arbetar strategiskt och långsiktigt med arbetet för att utveckla kommunen och säkra förutsättningar för inkluderande och hållbar tillväxt.
Men vad betyder det då?
Det betyder till exempel att arbetet strategiskt, det handlar om att man strategiskt jobbar med vilken framtidsvision man har. Vad har man för mål med kommunens utveckling? Hur ska man hantera till exempel de här möjligheterna som skapas med den fasta förbindelsen över Fehmarn Bält? Hur kan man på bästa sätt hantera en sådan?
Betyder det konkret att man ska förenkla pendlingsmöjligheterna till exempel mellan Sverige och Danmark och Tyskland då? Är det det du pratar om?
Det har vi också som ett åtgärdsförslag. Men det är ett konkret åtgärdsförslag. Utan det här handlar om att arbeta strategiskt, en annan sak. Det handlar om att arbeta med en framtidsvision för staden. Det handlar om att säkerställa att man arbetar långsiktigt. Då har vi en rad åtgärdsförslag. Vi lyfter till exempel idén om ett kommunalpolitiskt ramverk som ett sätt att stärka långsiktigheten i arbetet och så vidare. Så det tycker jag är en viktig del. Och det finns många delar där som vi lyfter. Dels det kommunalpolitiska ramverket, vi pratar om framtidsvision, vi pratar om olika sätt att stärka just långsiktigheten i olika satsningar.
Mm. Jag tänker, strategi är ju också då, tänker jag, utbildningsmöjligheter och få in människor på rätt utbildning. Det riktar ni också fokus på.
Absolut, det är inte det jag lägger strategi då. Utan vi har ett helt avsnitt som handlar om utbildning i slutrapporten. Där vi har också en hel del med åtgärdsförslag. Utan jag tänker helt enkelt, när jag säger strategi så tänker jag på arbete som handlar om framtidsvision. Jag tänker på hur man organiserar tanken, hur man organiserar arbete och så vidare. Sen är ju nästa del som jag tycker är väldigt viktigt är att Malmö tar tag i frågan kring socioekonomisk segregation. Där har vi flera kunskapsunderlagsrapporter som har pekat på just den socioekonomiska segregationens inverkan på samhället är stort, men också på individens sannolikhet att komma i jobb och att fullfölja sin utbildning och så vidare. Så där har vi också ett förslag som handlar om att man bör arbeta med att försöka styra utbildningsprocesser och sånt.
Mm.
Och rent konkret så betyder det att man ska försöka prioritera att få in hushåll i utsatta områden som har egen försörjning som ett sätt att bryta segregationen. Och det är ju då ett åtgärdsförslag som riktar sig direkt mot att arbeta mot segregation. Sen finns det flera andra åtgärdsförslag inom utbildning, inom arbetsmarknadsområdet som mer indirekt på längre sikt kommer att, eller bör bidra till att stävja segregationen. Men det är också, man bör också jobba direkt med denna fråga, tycker jag.
Ni har ju döpt rapporten till en stad, två berättelser. Och det är väl lite det handlar om som du pratar om, den här skillnaden i mellan olika delar, de som har och de som inte har, och de socioekonomiska klyftorna. Vad säger du, Kristina?
Precis som du var inne på inledningsvis så utgjorde det ju också liksom grunden till inrättandet av en tillväxtkommission. För Malmö har ju en stark tillväxt i den privata sysselsättningen samtidigt som då många av Malmöbor står utanför arbetsmarknaden. Så att det är väl det, den kännetecknar också liksom de två berättelserna. Och där då potentialen finns för både att arbeta då för att fler Malmöbor kan få egen försörjning, men också då att titta på närheten till exempel till en huvudstadsregion med de möjligheterna till mer allt mer integrerad arbetsmarknadsregion som kan vara en del av lösningen.
Mm. Martin pratade ju om långsiktiga strategier och de här bågarna in i framtiden. Jag tänker på det, Kristina. Vad har du för medskick till liknande framtida arbeten som Tillväxtkommissionen?
Ja, det uppdraget har ju varit ganska stort kan man säga för Tillväxtkommissionen i många områden. Så därför ett medskick i liknande arbete det är ju att man tidigt diskuterar kring uppdraget och avgränsningar kring som behöver göras. Och vi har ju både haft forskare och praktiker med i arbetet, vilket har varit tillfört väldigt mycket. Att man har två olika, vad ska man säga, man representerar olika organisationer och verksamheter. Och där är ju också både möjligheter, men det har också varit, kan vara svårigheter att man i hur man brukar arbeta eller se på frågan. Men det har tillfört väldigt mycket. Så det ett medskick är just att inkludera många perspektiv och kompetenser kring för att få olika syn på frågorna. Och vi har ju också då använt den nationella nivån såväl som den lokala. Så att inhämta kunskap och expertis där den finns. Men också att kunna anpassa arbetsprocessen efter rådande förutsättningar Och, så det är väl några medskick och så den här förankringen med organisationen och uppdragsgivaren och kunna relatera till pågående arbete och de kunskaper och tidiga erfarenheter som finns.
Mm. Martin, vad har du för medskick då till framtida projekt likt Tillväxtkommissionen?
Ur mitt perspektiv, alltså jag är ju forskare i grund och botten, va? Och jag tycker att uppdraget som vi fick som kommission är ju väsentligt. Det är liksom samhällsfrågor. Det är väldigt, direktiven har varit väldigt breda. Det är väldigt stora frågor man tar sig an. Inkluderande tillväxt. Alltså man ska veta en sak, att inkluderande och hållbar tillväxt, det är ju liksom ganska, det är inga väldefinierade begrepp. Utan inkluderande tillväxt handlar ju om, det handlar ju först om ett mål om att fler ska få ta del av tillväxten genom sysselsättning, företagande eller på olika sätt som gör att individer är med i, helt enkelt. Sen på det så lägger man då aspekter som hållbarhet, och hållbarhet har tre dimensioner. Det är dels ekonomisk hållbarhet, det är social hållbarhet och det är ekologisk hållbarhet. Och det är klart att ett viktigt medskick är ju att dels då ha tydliga direktiv.
Lite som Kristina var inne på. Mm.
Ja, och att man liksom avgränsar tidigt i processen vad det är man egentligen ska titta på. Det andra är att jag tror det är viktigt att man inte tittar på liksom att man måste komma fram med några nya åtgärdsförslag som inte har funnits tidigare och så vidare. Va? Utan det viktiga är att ha som ledstjärna, vad är det för åtgärdsförslag som faktiskt spelar roll? Ofta är det ju så här i många fall, jag menar, både Malmö stad men även Sverige som nation har ju flera utmaningar och flera problem. Men även möjligheter som har att göra med klassiska frågeställningar. Det är allt från bostadspolitik, kompetensförsörjning och så vidare. Det finns ett antal frågor som alltid kommer upp. Och bara för att en fråga kommer upp ofta och så tänker ni att det är gamla frågor. Liksom. Ja, det är gamla men de är fortfarande relevanta eftersom de problem som finns i de olika områden inte är lösta. Och det tycker jag är ett viktigt medskick att ha. Ofta när man har sådana här stora frågeställningar som man ska angripa så finns det liksom inga Alexanderhugg. Det finns inga enskilda områden som är de absolut mest väsentliga. Liksom att gör det här så löses alla problem. Det vill man ofta ha men det finns ofta inte. Utan det handlar om att allt som oftast en rad parallella åtgärder inom flera olika områden.
Mm. Och lite som Kristina var inne på med samverkan från olika aktörer, tänker jag. Att man samarbetar mellan akademin, näringsliv, att flera aktörer samverkar mot samma mål.
Ja, absolut. Visst är det viktigt. Självklart.
Slutrapporten är alltså klar. Vad ska man med den till nu då? Vad händer nu?
Nu kommer slutrapporten att skickas ut på remiss till Malmö stads nämnd och bolag. Och det kommer ju bli intressant att se hur den kommer att tas emot och vilket avtryck den kommer att ge, men också hur frågorna tas vidare. Och om remissvaren väntas in under senhösten innan det sen ska bearbetas och lämnas som ett ärende till kommunstyrelsen.
Mm. Men förhoppningen måste väl vara att nu har ni ju ägnat så många år, eller ett par år, till detta, att den faktiskt ska ge avtryck, att det ska få konsekvenser eller att man ska använda slutsatserna i rapporten.
Absolut, och det finns ju ett jättestort intresse. Det märker vi ju nu i det intresset efter rapporten som finns. Och här finns ju också våra kunskapsunderlagsrapporter som djupdyker i olika områden. Och där också det har varit ett stort intresse från både förvaltningar i Malmö stad men andra aktörer att ta del av. Så visst kan det under tiden utgöra både diskussionsunderlag och fördjupningar framåt.
Vad har du för förhoppningar framåt då, Martin?
Nej, jag delar ju Kristinas synpunkt att det viktiga för oss i kommissionen, det är ju att vår förhoppning är ju att åtgärdsförslagen tas på allvar och att de implementeras. Vi som i kommissionen är inte med i liksom implementeringsfasen och så. Men det är klart att vår förhoppning är att åtgärdsförslagen implementeras och att de de facto bidrar till att förbättra förutsättningar för en inkluderande och hållbar tillväxt i Malmö, absolut. Och inte minst att man får upp ögonen för den här typen av frågor. Det är väl väldigt viktigt ur vår synpunkt, naturligtvis.
Mm. Ska vi säga så? Hålla tummarna för att den nu tas emot med varma händer och att den implementeras då på alla plan.
Absolut.
Absolut.
Det kan vi göra.
Okej. Okay. Tack så hemskt mycket Martin Andersson som alltså varit ordförande i Tillväxtkommissionen och Kristina Olsson som varit huvudsekreterare. Tack så mycket.
Tack.
Stadsutvecklingspodden görs av Institutet för hållbar stadsutveckling i Malmö och det är produktionsbolaget Umami som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin.